en och samma kväll ska förklara pressfrihetens status i Ungern samtidigt som man på FaceTime förklarar skillnaden mellan paprikapulver och chili flakes. Och visst kan det bli ett krasst tidspussel. När jag är mitt uppe i transkriberingen av ett samtal får FaceTime oväntad hicka. Wi-Fi:et går ner för ett ögonblick. Hör frun misströsta med hackande lägröst och uppfattar så och sen skär. En förvirrad konversation följer, upphackad, på väg mot irriterad. Men uppkopplingen stabiliseras, såsen räddas och jag kan fortsätta med min transkribering. Åter frid. Det är väl i sådana stunder man drabbas av insikten att det viktigaste verktyget ibland inte är mikrofonen eller anteckningsblocket utan tålamod, en smula humor och en hygglig wifi-uppkoppling. I alla fall om man strävar efter att kunna erbjuda SRs publik ett lyssningsvärt inslag och samtidigt familjen en ätbar middag. Milan Jelovic för P1 morgon.
Nyheter i P1 nu, klockan är 4.
Strejken inom vård och omsorg som skulle träda i kraft imorgon är avblåst. Parterna, vårdföretagarna och Kommunal meddelade idag att de var överens om medlarnas bud. Kommunals förbundsordförande Malin Ragnegård säger att avtalet garanterar deltidsanställdas rätt till samma övertidsersättning som heltidsanställda. De nya kollektivavtalen gäller fram till 1 juni 2027 och berör anställda inom vården och omsorgen samt äldreomsorgen. En man i 80-årsåldern har omkommit i en drunkningsolycka i en sjö i Ovanåkers kommun tidigare under eftermiddagen. Vittnen hade sett mannen falla ner i vattnet. Han plockades upp och hjärt- och lungräddning sattes in, men mannens liv gick inte att rädda, det här uppger polisen. Den brittiska regeringen ändrar sig och lovar nu att genomföra en nationell utredning om de tusentals sexövergrepp som riktats mot unga flickor på flera olika håll i landet. Det får inte hända igen, säger finansminister Rachel Reeves.
The most important thing for victims is that we learn the lessons from these horrific crimes to ensure that nothing like this ever happens again.
För mer än 10 år sedan avslöjades att tusentals unga flickor under organiserade former utsatt för grova sexuella övergrepp av hundratals män i städer som bland annat Rochdale, Rotherham och Bradford. Flickorna var ofta vita arbetarklass, många av männen hade sitt ursprung i Pakistan. När uppgifterna nådde myndigheterna agerade de först långsamt av rädsla för att skapa spänningar mellan olika grupper. I vintras uppstod en frän debatt driven av inte minst USAs president Donald Trumps dåvarande rådgivare Elon Musk som krävde att den brittiska regeringen skulle genomföra en stor nationell utredning om skandalen. Vem visste vad? Vem hade försökt tysta ner det hela? Regeringen sa nej och hänvisade till utredningar som redan gjorts. Nu har en expert gått igenom det tidigare materialet och rekommenderar just en nationell utredning där människor kan tvingas delta. Och regeringen ändrat sig och sagt ja. Något som välkomnas av ett av offren, Fiona. Myndigheterna visste vad som pågick men tystade ner det hela, säger hon till Sky News.
From my experience, they knew what was happening and they intentionally covered it over.
Pontus Mattsson, London.
I delstaten Maharashtra i västra Indien har minst 2 personer dött och över 30 skadats efter att en järnbro över en flod kollapsat, rapporterar AP. Enligt lokala medier i Indien var många turister på bron när den kollapsade och de föll då ner i floden. Den tidigare meteorologen och SVT-profilen Stig Ahlgren har dött efter en tids sjukdom, skriver Expressen. Hans dotter säger till tidningen att jobbet var hans stora passion och att han jobbade tills han var 72 år. Stig Ahlgren blev 94 år. Ekots nyheter i studion nu, Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Strax efter 4, söndag eftermiddag, ska vi höra Klotet som fokuserar på vad som händer inom klimatforskningen i Trumps USA. Programledare Marie-Louise Kristola.
USA 2025. Trump-administrationen rullar snabbt tillbaka satsningar på miljö och klimat.
Today the Green New Scam ends. As the EPA does its part to usher in the golden age of American success.
Tidigare klimatsatsningar kallas för den nya gröna blåsningen av miljömyndigheten EPAs nya chef, som tidigare skrivit om att driva en dolk genom klimatreligionens hjärta.
EPA administrator Lee Zeldin wrote in the Wall Street Journal, quote, "We are driving a dagger through the heart of climate change religion."
Vedertagen klimatvetenskap avfärdas från officiellt håll och nu skräms miljö- och klimatforskare till tystnad.
I princip så säger man ingenting. Man försöker behålla sina jobb.
Vissa forskare talar till och med om att lämna landet. Vad händer i världens största forskningsnation när myndigheterna uppmanas att avbryta nästan allt som har med klimatförändringen att göra?
Man kommer att missa en generation klimatforskare som helt enkelt inte har möjlighet att studera klimatet.
Du lyssnar på Klotet om klimatforskningen under Trump med mig, Marie-Louise Kristola. Välkommen Lasse Edfast.
Ja, men hej, tack så mycket.
Du är ju frilansande journalist och har varit i USA under den här turbulenta våren, får man väl kalla det. Och du har just kommit hem?
Ja, fantastiskt att komma hem till sommaren.
Ja, men hur var det där borta då?
Alltså, det var verkligen turbulent. Alla ville bara prata om det som hände i politiken hela tiden. Det var omöjligt att inte landa i att man pratar om Donald Trump. Vilket ju var bra för mig, för en av orsakerna till att jag överhuvudtaget åkte dit var för att jag funderade på vad händer egentligen, inte bara med klimatåtgärder och utsläpp och allt det, utan vad händer med klimatforskningen i USA, en nation som har varit ledande på många sätt.
Mm.
Vad händer nu med Donald Trump i Vita huset?
Mm. Ja, finansieringen till klimatforskning dras ju in och forskare upplever sig granskade, till och med övervakade har vi fått höra, särskilt de som kommer från andra länder. Och du har ju träffat många forskare när du var där borta, Lasse. Hur skulle du beskriva stämningen när du pratar med just forskarna?
Kanske nästan paranoid. Jag har fått ringa forskare på såna här krypterade samtalsappar. Vilket ju aldrig hänt förut att någon skulle vara så pass rädd för att prata med mig.
Nej.
Och en av dem som jag träffade är Kerstin Bergens. Hon forskar i San Diego, precis på gränsen till Mexiko på amerikanska västkusten.
Mm.
Hon hade ganska mycket att berätta om vad som hänt det senaste halvåret.
Nu står vi vid Scripps Institution of Oceanography och det är Ellen Browning Scripps Memorial Pier. Det är en 500 meter lång pier som går ut i havet vid Scripps Institution of Oceanography. Och längst ut på pierna så har vi en av de längsta tidsserierna för havsvattentemperatur i världen. Så det är över 100 år som varje dag någon har gått ut på piren, eller då innan piren fanns, med en liten båt och slängt ner en liten hink i vattnet och tagit upp vatten och mätt temperaturen.
Solen skiner. Nere på stranden är det fullt av surfare. Längre ut i vattnet, bortanför den långa piren, ligger en större båt.
Som mina labbkompisar som är där ute och tittar på hur små rörelser i havet, hur det kan styra olika näringsämnen och hur de transporteras genom ekosystemet.
Kerstin Bergens kommer från svenska västkusten och har alltid varit nära havet. Hon läste naturvetenskap på gymnasiet och jobbade sen som marinvolontär på Fiji.
Och mätte koraller, räknade fiskar.
För att sen hamna på den amerikanska västkusten i San Diego, där hon nu alltså doktorerar här på Scripps. En av världens mest ansedda institutioner inom oceanografi. Här försöker hon förstå hur energi överförs mellan havet och atmosfären. Hur de här båda systemen som pratar med varandra genom energi och värme. Det är processer som vi fortfarande inte vet så mycket om. Något som leder till att våra klimatmodeller blir mer osäkra.
När vi ser prognoser framöver och så ser vi de här stora grå error bars, liksom osäkerhetsmarginalerna i våra prognoser. Så jag jobbar då och försöker förstå en del av de fysiska processerna för att göra de här osäkerheten mindre.
Vi går upp från piren för att prata om hur Donald Trumps klimatpolitik märks här på universitetet. Men innan det, vad är egentligen presidentens inställning till klimatfrågan? Och vad av allt som hänt spelar egentligen någon roll?
Mattias?
Mattias Fridahl forskar om klimatpolitik på Linköpings universitet. Något han gjort länge. Men inte ens han såg vad som skulle hända när Donald Trump blev president nu en andra gång.
Ja, jag är förvånad. Förra vändan när Trump satt i Vita huset, då blev jag väldigt förvånad över att han faktiskt menade det han sa.
Då, 2016, när Donald Trump just påbörjat sin första mandatperiod, var det få som trodde på att han skulle göra politik av allt det han sa. En ung Greta Thunberg seglade över Atlanten och många tänkte nog att hon skulle kunna prata vett i den gamla affärsmannen.
Everyone always asked me about Donald Trump. But I mean my message for him is just listen to the science.
Men att Donald Trump inte tänkte lyssna på klimatvetenskapen stod snart klart.
Obama thinks the single biggest threat in the world today is global warming. Okay, can you believe it?
Så efter de fyra första åren med Donald Trump vid makten tänkte Mattias Fridahl att han nu var förberedd på vad som skulle hända.
Men jag är ändå överraskad över hur fort det har gått att dra tillbaka klimatpolitiken. Så det har väl varit det som har överraskat mig allra mest. Och också den frenesi, alltså hur långt ut i USAs ekonomi och även utanför USAs gränser som Trump påverkar hur klimatarbetet går till.
Mycket av det presidenten nu vill göra är samma sak som förra gången. Ta USA ur Parisavtalet. Ta bort regler som ska minska företags klimatutsläpp. Och såklart utvinna mer fossil energi.
When we have more oil and gas than anybody else in the world, we're going to really benefit our taxpayers.
Men en sak, säger Mattias Fridahl, är delvis ny. Attacken på själva klimatforskningen.
Att han har gått på så hårt på universitet. Jag trodde, det såg jag liksom inte komma från hur han agerade förra gången han satt vid rodret. Utan det är någonting som jag uppfattar som ganska nytt. I övrigt så var ju mycket av det han har gjort kopior, förstärkta kopior av det som man genomförde förra mandatperioden. Bara att det har gått snabbare och i högre omfattning då. Men just det här att ge sig på också kompetensen inom vetenskapen, det tycker jag ändå sticker ut.
Hundreds of scientists dismissed in the middle of a major research project on
climate. They're afraid of losing their funding, they're afraid of losing their job.
Ordered Attorney General Pam Bondi to identify and remove all state.
Ibland känns det nästan omöjligt att följa med i allt. En sak som ändå stack ut var när presidenten nominerade en av de starkaste företrädarna från oljeindustrin till att bli energiminister.
Wright är idag chef för ett bolag som tillhandahåller tjänster åt olje- och frackingbolag. Han har tidigare sagt att det inte finns någon klimatkris och har kallat klimataktivister för alarmister.
Så vad spelar den här typen av utnämnanden för roll? Kommer det att betyda något? Eller är det bara symbolpolitik?
Jag tycker det är svårt att utvärdera i dagsläget. Och dels för att jag inte har den insynen, den detaljkunskapen som kanske krävs för det. Men också för att det är ganska tidigt i den processen. Det är liksom någonting som man nästan måste kartlägga i efterhand. Men jag tycker det är ett tydligt symptom på Trumps inställning till klimatfrågan. Och på så sätt så är det ju oroande därför att det ligger i linje med hur han tänker kring klimatförändring som någon form av i princip en konspiration mot USA där man har målat upp klimatförändringen som ett stort hot i syfte att kunna då skruva åt och komma åt USAs konkurrenskraft och försämra den inom politik och inom världshandel. Och då är ju det här exempel på hur långt han är beredd att gå för att försvåra för klimatomställningen.
En sak som kanske har varit lite svårt att förstå, det är att NOAAs katastrofdatabas och klimat- och väderkatastrofdatabas stängs. Varför det sker och vilka konsekvenser får det?
Ja, det går nästan bara att spekulera i varför det sker, men det är väl kanske rimligt att tänka att det ger ett förtydligt uttryck för en klimatförändring som är skenande, att det helt enkelt gjort det tydligt att klimatförändringen är på allvar. Men det är ju jättesvårt att veta vad motiven är till alla de här åtgärderna. Ibland känns det som att det är lite random, ibland känns det som att det är väldigt planerat.
Men hur ska vi liksom förstå Trump och hans klimatinställning?
Jag tycker nog ändå att det finns en ganska tydlig röd tråd i hur Trump kommunicerar kring klimatförändring. Att han säger att det är, vi kan kalla det för en konspiration, då, en bluff, en hoax, en scam. Alltså ett sätt att lura USA att göra åtgärder som försämrar USAs konkurrenskraft. Exempelvis genom att sätta pris på utsläpp och minska användningen av fossila bränslen som då skulle öka kostnaden för produktion i USA till förmån för produktion i andra länder som exempelvis Kina eller Brasilien, Mexiko, Indien och så vidare. Och att man då skulle börja importera mer varor från de här länderna. Och att det är då ett sätt att ha lurat in USA i en fälla för att stärka konkurrenskraften i andra delar av världen. Och det är ju väldigt, väldigt illa eftersom USA är som sagt världens näst största utsläppare. De måste med på klimatomställningen för att vi ska kunna hålla Parisavtalets temperaturmål inom räckhåll och dessutom världens största ekonomi som behövs för att driva på innovation och omställningskraft och hitta nya lösningar. Så att det tycker jag är det mest oroväckande här, att det verkar ändå bottna i någon slags syn på klimatförändringen som en konspiration för att lura USA.
Ja, vi hör ju Mattias Fridahl här på Linköpings universitet. Han är ju väldigt orolig och menar att det verkligen kommer att försvåra världens klimatarbete när den näst största utsläpparen och så viktig forskningsnation inte är med i klimatarbetet. Men vad säger Kerstin Bergens om det här då?
Det som Kerstin Bergens säger och det som många andra forskare som jag har pratat med säger, det är att det första slaget som man känner, det är indragna anslag. Det vill säga, man vet inte vad man kommer ha för pengar att bedriva sin forskning med.
Det påverkar ju då både den forskningen som pågår just nu, men också den forskningen som kommer att hända. Om du inte har pengar att betala nya studenter som kommer in, för de måste ju få lön. Man kommer att missa en generation klimatforskare som helt enkelt inte har möjlighet att studera klimatet.
Hur pratar ni om det här, ni på universitetet? Vad är det ni säger till varandra?
Det är såklart mycket frustration. Det är många då som har fått projekt indragna. Jag har en del studenter som har blivit ombedda att wrap up och försvara, disputera så fort som möjligt för deras handlare inte längre har pengar att betala dem. Och sen såklart, det är mycket, mycket ilska.
Men det handlar inte enbart om pengar. Kerstin Bergens berättar att universitetet för ett tag sedan samlade till ett möte där man gick igenom vilka försiktighetsåtgärder man behövde vidta, speciellt om man inte var amerikansk medborgare. Bland dem var att skaffa en dum telefon, en så kallad burner phone, som man kan göra sig av med vid gränskontrollen om det skulle behövas.
Eller memorera telefonnummer ifall de tar min telefon så att jag fortfarande kan ringa efter hjälp. Eller då se till att jag inte har något som skulle kunna vara en fläck på webbhistoriken eller sociala medier och så vidare.
En fläck kan vara vad som helst som har något med klimat eller mångfald att göra. Kerstin har nyligen bett sin vän att skriva ut delar av kurslitteraturen för en kurs hon skulle gå, bara för att inte ha det materialet på sin dator eller i sin webbhistorik. Just eftersom hon är svensk och behöver passera gränsen till USA ibland.
Och bara förra veckan så blev det faktiskt, var det 5 studenter på UC San Diego som blev utvisade. En sjätte som blev deporterad vid gränsen. Det är lite covid-känsla igen. Det är lite som att det är någonting där ute som surrar och som brummar lite. Och det är svårt att veta om man ska gå i full katastrofläge och börja tänka. Eller om man ska bara fortsätta som vanligt. Men det känns som att det är någonting där ute som är... Ja, it's coming, liksom.
It's coming, säger Kerstin Bergent som doktorerar i San Diego. Vad menar hon, Lasse Edfast? Vad är det hon är rädd för ska komma?
Hon kanske inte riktigt vet själv exakt vad det är som ska komma. Hon beskriver det som liksom att det kommer från alla håll. Man får hela tiden höra om saker. Hon har liksom andra på Scripps som har liksom blivit utvisade ur landet eller inte fått komma in igen. Så man vet inte riktigt, men det hon beskriver att alla tänker hela tiden på vad man säger, på vad man skriver i sina ansökningar, så att bara oron i sig har liksom lett till någon typ av akademisk självcensur, kanske man kan kalla det.
Och det är förstås väldigt mycket ryktesspridning också, så där, som är svårt att förhålla sig till.
Mm.
Förutom det som tydligt har hänt här, och hon har flera kollegor som har blivit utvisade. Men du, att federala forskningsanslag stryps är förstås en stor sak för de som är beroende av federala pengar, alltså pengar från staten för sin forskning. Men att internationella forskare känner sig så här övervakare, du säger att det är nästan en paranoid stämning, alltså man är rädd att använda vissa ord och rädd att bli fråntagen mobil och kommunikationsmedel. Det där måste ju vara väldigt speciellt.
Ja, det tycker nog de också. Och att de plötsligt lever i ett land där man ska bara tänka på det här. Sen är det såklart, det här är ju liksom råd utifall som de pratar om. Men att man har en genomgång med en lagkunnig person på universitetet, det upplevde i varje fall Kerstin Bergen som väldigt speciellt, och inget hon hade trott när hon kom till USA för ett antal år sedan.
Vi har ju fått rapporter om forskare som har blivit stoppade vid gränsen dock för att de har haft olämpligt innehåll som gränskontrollen tyckte då i sin mobil. Men du har haft en nylig kontakt med Kerstin också.
Och då tog hon just upp det här med att det finns ju över 1 miljon internationella studenter i USA, och hon är då en av dem, och hon upplever nu att när det börjar bli dags att åka hem så sitter hon i kläm.
Hej Lasse, här kommer en liten uppdatering från San Diego. Idag är det den 3 juni och om några veckor så reser jag hem till Sverige för att se min familj för första gången på över ett år. Jag har bara bokat en enkelbiljett hem eftersom jag faktiskt inte vet om jag kommer lyckas förnya mitt amerikanska studentvisum. Förra veckan så meddelade Trumps administration att alla visumintervjuer för studentvisum på amerikanska ambassader och konsulat världen över är tillfälligt pausade tills dess att nya riktlinjer för hur man ska granska ansökningen, särskilt studentens sociala medier, är framtagna. Exakt vad man letar efter säger de inte. Man nämner antiterrorism och antisemitism, men mellan raderna så läser många detta som ett försök att komma åt vissa universitet, som till exempel Harvard, som de anser vara alltför liberala och att de inte har gjort tillräckligt för att stoppa pro-Palestina-demonstrationer. Enligt The Association of International Educators här i USA så finns det över 1,1 miljoner internationella studenter på amerikanska universitet. Vi bidrar med över 40 miljarder amerikanska dollar per år till ekonomin här, och vi skapar över 370 000 jobb. Så vi är många som hamnar i kläm mellan drastiska nedskärningar i forskning som inte följer den nya administrationens idéer och det faktum att vi inte har ett amerikanskt medborgarskap.
Mm. Den moderna forskningen, den har ju alltid varit internationell. Det bygger på samarbeten, man delar resultat med varandra, man genomför kollegial granskning av varandras arbeten. Och de amerikanska universiteten och forskningsanläggningarna hör ju verkligen till de främsta i världen. Så det finns förstås en rädsla för att USAs position och det här samarbetet, det internationella samarbetet, ska försvagas. Men har det redan hänt någonting konkret där? Vad säger till exempel ledningen på Kerstins universitet där?
Ja, faktiskt bara dagar innan jag och Kerstin sågs så var rektorn på Scripps, alltså där hon pluggar, Margaret Leinen heter hon. Hon var på besök i USAs kongress för att vittna om just det som håller på att hända.
Good morning. The subcommittee on environment will come to order. Without objection, the chair is authorized to declare recesses of the subcommittee at any time.
Ja, men det vi hör här, det är den här kommittén som vill så att säga förhöra rektorn Margaret Leinen om hur Donald Trumps klimatpolitik har fått konsekvenser. Det som Margaret Leinen nämner, det är att i år så har man antagit bara hälften så många doktorander vid alla de stora oceanografiska universiteten.
All of us have decreased our admissions by half.
Lyssnar man på det här så märker man att det är ett ord som återkommer väldigt ofta som inte jag har kopplat ihop med forskning så mycket förut. Och det är infrastruktur.
Sustained federal investment is essential, specifically and particularly in ships, observing systems, and platforms and research infrastructure. These are long-term commitments that are very difficult to restart once interrupted.
Margaret Leinen, director på Scripps, berättar alltså om hotet mot finansieringen av det hon kallar infrastruktur. Och det är ju då typ forskningsskepp, övervakningssystem, plattformar, stationer, labb, allt det där som man praktiskt behöver för att kunna bedriva forskning. Det är väl det som kallas för infrastruktur, förmodligen.
Ja, men exakt. Alla liksom fysiska saker vi har ute i världen för att samla kunskap eller samla data.
Och det är det då som är under hot, menar de?
Ja, det är en av alla saker som är under hot. Det är en av alla de sakerna som man vill spara in på. Eller som man kanske bara inte kan sköta som de ska. Men för att ha ett skepp så måste man också ha forskare som är ute på skeppet. Och när så många forskare kickas som det görs just nu så har vi snart ingen som kan ta emot datan från satelliten eller vara ute på skeppet.
Och det är ju väldigt viktiga saker som forskarna tar fram. Jag menar, det där materialet som sagt delas och används av andra forskare över hela världen.
Ja, men exakt. Här i Europa har vi också satelliter. Vi har Copernicus. Den samlar också in en massa olika data om luftkvalitet, om vegetation, saker som är relaterade till hav, istäcken.
Ja, rök från skogsbränder också.
Ja, och all den här informationen som bland annat då satelliterna i Copernicus-programmet samlar in, det här delar vi sen till andra klimatforskare på andra håll i världen.
Mm. Vi har ju berättat om ett sånt exempel här i klotet. Då är det forskare som har byggt ett sånt här varningssystem för vibriobakterier i Europa. Så att man till exempel kan se i svenska badvikar om halten av vibriobakterier som kan leda till farliga infektioner och badsårsfeber i värsta fall. Dödlig blodförgiftning också. Så att man kan övervaka dem och se om de liksom växer till sig. Det varningssystemet är ju beroende av just den här sortens amerikansk data från NOAA och NASA.
Ja, och NASA kanske inte, där tänker man kanske ofta på månlandningar och liknande, men NASA har en väldigt stor och viktig klimatforskningsdel också.
Mm.
Och den här delen av NASA, den har också fått väldigt mycket mindre pengar i den nya budgeten.
Ja, det finns väl ett förslag att minska NASAs geovetenskapliga forskningsbudget med nästan 50%.
Ja, precis.
All of this comes as the president's newly proposed budget would cut more than $6 billion from NASA as it moves the agency's focus away from space science to primarily getting astronauts to the moon and to Mars.
NASA har också varit en av de myndigheter som har fått känna på de här sparbetingen. Så jag sökte upp en NASA-forskare i USA som han är faktiskt på väg hem till Sverige och kände att han kunde prata ganska fritt med mig.
Johan Nilsson heter jag, ursprungligen från västkusten i Sverige. Flyttade till USA 2015 där jag började jobba på Jet Propulsion Laboratories här i Pasadena.
Jet Propulsion Laboratory är en del av NASA och där använder Johan Nilsson bland annat satelliter för att mäta istäcken på olika glaciärer. Inte ett jobb för den med anlag för klimatdepression då glaciärerna började smälta bort redan i början av 2000-talet.
Och sen i princip så har det varit negativt. Vi kom precis ut med en studie här bara för några veckor sedan i Nature där vi har som en community då gått ihop och gjort ett estimat för globala glaciärer. Och i princip är allting negativt. Glaciärerna håller på att försvinna i princip globalt.
Johan Nilsson jobbar alltså med den där klimatforskningsinfrastrukturen här i USA. Det är ingen infrastruktur som människor i allmänhet är medveten om, men som ändå är viktig i människors liv, säger han.
Det är en aktiv global, kan man säga, effort då, för att använda engelska ord, Om du då kan få en bättre förståelse för om du kommer få extremväder, till exempel översvämningar, då kan du planera för det. Och kanske förstå hur mycket eller hur lite översvämningen kommer vara. Eller frekvensen av det till och med. Händer det var 20 år, var 50 år. Så det finns mycket samhällsnytta i de här mätningarna för att då kunna bygga upp en kunskapsbank i princip. Som vi då kan använda för att bättre förstå den fysiska verkligheten som vi lever i och hur den förändras.
Så vad kommer att hända med allt det här nu? Det är än så länge omöjligt att säga. Men bara den osäkerheten har redan gjort att vissa projekt fått pausas.
Många forskare är då beroende av de här pengarna för sin egen forskning då. Så jag tror det är stor osäkerhet vilka pengar som kommer att bli borttagna.
Saken med infrastrukturen är att allt sitter ihop, precis som järnvägsspår. När det nu sparas in på NASA så kommer det märkas i all typ av klimatforskning. Och när stora statliga myndigheter som NOAA, ungefär amerikanska SMHI, också får enorma budgetnedskärningar så riskerar hela det amerikanska klimatforskningssystemet att spåra ur.
Så det är ju flera hundratals, tusentals människor som har blivit av med jobbet där. Det kommer påverka till exempel hur man kan förespå orkaner, tornados, extremväder i princip, översvämningar.
Än så länge har det inte skett någon urspårning, är Johan Nilsson noga med att poängtera, utan hålen i infrastrukturen kommer att visa sig senare. Men redan nu får president Donald Trumps politik effekter på klimatforskningen. Exempelvis finns inte längre pengar för arbetet med en klimatrapport som enligt lag ska uppdateras vart femte år.
Men nu har ju den budgeten blivit tillbakadragen. Så vi får se hur det kommer se ut senare.
Johan Nilsson, svensk forskare som alltså har varit i USA i 10 år och nu är på väg hem från sitt jobb på NASA. Han nämner ju en stor klimatutvärdering här som Trump-administrationen har strypt finansieringen till, och det är en rapport som visar konsekvenserna och kostnaden för konsekvenserna av klimateffekter redan nu.
Ja, precis. Och lyssnar man på till exempel Mattias Fridahl, då, han som jag ringde upp, så menar ju han att det här skulle kunna vara ett sätt för administrationen att sopa den typen av fakta under mattan. Men sen så, det som forskarna kanske gör för att försöka möta det här med just den här rapporten är att forskare i Seattle, det är ganska många forskare som är involverade i den här rapporten, de har bestämt sig för att vi kör ändå. Rapporten är ju nästan klar, så att även om inte vi har en budget just nu för det sista arbetet så kan vi i varje fall färdigställa den här rapporten. Och när det är dags för nästa, ja, då kanske det är en annan president, eller då är det nästan helt säkert en annan president i Vita huset. Så det finns en typ av lite så lågmält akademiskt motstånd som börjar spira.
Intressant. Får man se om den där rapporten kanske publiceras någon annanstans. Men det är i alla fall stora saker i görningen när man börjar dra in på finansiering till den här sortens grund för forskning.
Ja, men det får man nog säga att det är. Men sen en annan stor sak som håller på att hända, i varje fall om man lyssnar på Johan Nilsson vid NASA, det är att klimatforskarna tystnar.
I princip så säger man ingenting. Man försöker behålla sina jobb. Om då till exempel en statlig aktör kan komma in och säga liksom att nej, jag gillar inte riktigt vad ni håller på med, så jag ska ta bort alla pengar. Det sätter ju press på den akademiska friheten i princip. Så det är ju många som skulle nog vilja påstå här i USA inom, kan man säga, akademin som är väldigt rädda för detta. Och försöker nog göra det bästa de kan för att både försvara den akademiska friheten men också liksom att under press på kanske inte säga vad man tycker och inte förarga någon. Va?
Det finns ju ändå ett visst motstånd bland forskare. Om du skulle beskriva, hur ser motståndet ut just nu?
Vi börjar ju se redan, det räcker ju bara att läsa tidningen där man ser att det är folk som är ute på demonstrationer, tusentals människor, för att de vill säkra sin rätt då till både för forskning men också demokrati då, som tycker. Min personliga åsikt är nog att vi kommer att få se mer av detta beroende på vad som händer.
Så det han beskriver här är väl på något sätt att alla i början blev väldigt chockade, en initial chockad tystnad, men samtidigt att ett motstånd börjar byggas upp, eller? Är det så man ska tolka det, Lasse?
Ja, men så kan man tolka det. Så under den här resan så försökte jag liksom få syn på det här motståndet och se vad är det för motstånd som håller på att byggas upp. Jag fick bland annat kontakt med en före detta forskare. Hon har forskat om hur man tar beslut i olika svåra situationer, ofta när det har med miljö att göra. Hon har då forskat vid Cornell University. Hon har gått och blivit forskaraktivist istället och helt enkelt lämnat akademin. Och Bethany Oleta Mays, som hon heter, hon sa något ganska överraskande när vi hördes på telefon första gången.
The rat race has already begun. Like one other faculty member I have spoken to, they're having to take like a trip across a border with sensitive scientific equipment because their collaborators fear they won't be able to get into the country with that equipment. So they're like going in person to try to get the equipment over the border. And it's just terrible.
Ja, det hon beskriver är någon typ av smuggelaktion där personer på Cornell University tänkte att men vi vill liksom inte att någon ska komma och beslagta den här utrustning som vi har. De samarbetade med ett universitet i Kanada. Så de tog helt enkelt den här utrustningen handgripligen och körde den över gränsen mot Kanada.
Ja, det där påminner ju om hur det var under Trumps första mandatperiod när forskare också erbjöd sig att ladda ner andra amerikanska kollegors just data, klimatdata, och spara det på någon hårddisk i något annat land eller något sånt där så att den inte skulle försvinna och förstöras. Men du, under förra Trump-administrationen så var det ju faktiskt också forskare som åtminstone övervägde att lämna USA. Frankrike, vi kommer ihåg Frankrikes president Macron som gick ut och storstilat erbjöd just amerikanska klimatforskare att komma till Frankrike istället för att fortsätta forska där. Är det något sånt här på gång också att forskare lämnar landet, lämnar USA nu?
Ja, det verkar ju verkligen vara på gång. Här i Sverige så har Vetenskapsrådet utlyst bidrag för att locka till sig amerikanska forskare. Det är inte så uttryckligen, men av de som har sökt det här bidraget så är en stor majoritet just amerikanska forskare. Mm. Samma sak i Finland, Frankrike som du nämnde. Jag var på Harvard till exempel och där satt de och försökte hitta. Men jag har en faster som kommer från Irland. Är jag då berättigad att få ett irländskt pass till exempel? Det var någon som hade påbrå från Turkiet som tänkte att ja, är det bättre att åka till Turkiet kanske än att stanna här vid Harvard?
Så de försöker verkligen leta alla möjliga lösningar?
Några stycken, absolut.
Mm. Och vi har ju sett upprop, vi har hört en del protester och många som är vittnar om att de är oroliga för en också den akademiska friheten, att de inte ska kunna säga och forska på vad de vill egentligen utan att man blir styrd och tystad.
Ja, men exakt. En av de här protesterna som har kommit, som kom ganska tidigt efter att Trump tillträdde, det var ett upprop, ett typ av brev till allmänheten där hundratals forskare i National Academy of Sciences skrev och förklarade vad den här forskningspolitiken skulle kunna innebära. Och National Academy of Sciences, det kan väl jämföras med Kungliga Vetenskapsakademin ungefär, som också är instiftad och rapporterar till kongressen.
Mm.
Och det som de skrev i sitt upprop, det var att politiken som bedrivs nu och den signalpolitik som bedrivs, det som de kallar Trumps krig mot klimatvetenskapen, den leder till en mycket sämre forskning, den leder till censur, en självcensur, den leder till att man kommer dra sig undan från viktiga forskningsområden. När jag kollade igenom listan på vem som hade skrivit under det här brevet, det var ju som sagt hundratals forskare, men så hittade jag ett svenskt namn, Leif Andersson, vid ett universitet i Texas, men också verksam vid Uppsala universitet.
Ja, det beror på att jag är också utländsk ledamot av National Academy of Sciences i USA. Och det här uppropet kom då till alla ledamöter i den här akademin. Och där man uppmanar då att protestera mot de förändringar som presidenten gör nu. Och jag tyckte det var självklart då att skriva på det här för att jag ser det som ett stort hot mot den akademiska friheten, det är de förändringar de gör nu då. Och jag ser det också som ett större angrepp på hela, vad ska man säga, hela den infrastrukturen kring forskning. För man har ju gjort stora neddragningar på forskningsråden som ska fördela pengar. Det har kommit ett nytt angrepp faktiskt den senaste veckan där de vill politisera de ämbetsmän som jobbar på de här forskningsråden då, att de ska underställa presidenten istället. Så det känns ju som att presidenten i USA vill ha mycket större bestämmande rätt över vad man får forska på och vad man ska finansiera.
Och hur skulle presidenten i det här fallet styra vad man får forska på och inte?
De här forskningsråden har fått uttalade instruktioner att de ska inte stötta forskning, klimatforskning till exempel då, och även då mångfaldsforskning.
Varför är det viktigt att universiteten och akademin är som i en egen liten värld, att det finns en frihet där? Mm.
Den akademiska friheten innebär ju då att forskare kan komma upp med helt nya idéer. Och att ta bort den finansieringen för den fria forskningen vet vi har väldigt negativa konsekvenser vad det gäller grundläggande forskning. Att det är ju den grundläggande forskning som de oväntade upptäckterna kommer.
Som så många andra jag pratar med säger Leif Andersson, professor på Uppsala universitet, att det nu är upp till andra delar av världen att täcka upp för det som går förlorat i USA. Och så hoppas han på miljardärerna där på andra sidan Atlanten.
Man ska komma ihåg det att vad det gäller finansierad forskning så är det ju inte bara statligt finansierade forskningsråd som är viktiga, utan det finns också många privata stiftelser. Så i Sverige har vi till exempel Wallenbergstiftelsen som gör en otrolig insats för att stötta svensk forskning. I USA finns det liknande forskningsstiftelser, Howard Hughes till exempel. Det man skulle kunna hoppas på i det här läget, det är att det finns ju väldigt många rika amerikaner, att de skulle kunna gå samman och bilda en forskningsstiftelse för att gå in och stötta fri forskning i USA. Det skulle vara en väldigt viktig insats för USAs framtid, skulle jag säga.
Leif hoppas alltså på att privatpersoner med väldigt mycket pengar skulle kunna gå samman i någon sorts fristående stiftelser liknande det vi har i Sverige. Finns det något tecken på det överhuvudtaget?
Jag vet inte om det finns något tecken på det just nu, men jag bollade det här till Mattias Fridahl som ju forskar om klimatpolitik, och han påpekade då att mycket av det som Trump gör skrämmer bort potentiella givare. Det vill säga, har man ett företag så vill man inte stöta sig med Donald Trump och därmed USA. Och då kanske man inte alls blir så benägen att ge pengar och på så sätt stötta den här klimatpolitiken som Donald Trump gör allt för att stoppa.
Mm. Men om vi ska gå tillbaka till forskarna som du har träffat redan i USA, hur tänker de, hur ser de på sin egen framtid?
Det är många som faktiskt inte ser en framtid i USA. Det här var en av de sakerna som jag pratade med Kerstin Bergens, hon i San Diego på Scripps, om.
Jag vill ju gärna tänka att det finns, någonstans så finns det hopp också, att vi har kommit en bit på vägen i de 8-9 åren sedan Trump senast kom till makten. Och att även om man nu går in och rör om i grytan så kommer det, klimatarbetet kommer att fortsätta. Men det kommer att behöva ske på andra ställen i världen än USA kanske.
Det är ändå drastiskt om det skulle vara så.
Jo men absolut, det är klart. Men samtidigt så klimatfrågan är ju det mest globala problemet vi har. Den mest globala utmaningen vi står inför. Och USA har på många sätt varit ledande, på andra sätt inte. Men om USA nu då är under en regim ett par år som inte prioriterar klimatfrågan, då kommer ju resten av världen behöva ta ett steg framåt och fylla det hålet.
Har du liksom en personlig plan hur du kommer fortsätta?
Jag har bestämt, sedan Trump kom till makten och under de senaste 2 månaderna har jag insett att jag inte ser en framtid för mig själv som klimatforskare i USA. Och jag kommer använda det faktum att jag har ett svenskt pass och försöka fortsätta någonstans utanför landet.
Kommer du tillbaka till västkusten?
Precis. Om du frågar min mamma så vill jag inte så komma tillbaka till västkusten. Men vi får se. Det finns många andra ställen i världen som bedriver väldigt bra klimatforskning. Både i Europa och i ställen som Australien och Asien. Så vi får se vad som händer. Men som sagt, klimatet i USA just nu, som kvinnlig klimatforskare som dessutom då inte har ett amerikanskt pass, känns just nu lite för osäker.
Säger Kerstin Bergens som forskar på Scripps i San Diego. Och i nästa program, Lasse, då ska vi prata mer om motståndet som håller på att formeras mot Trump-administrationens klimatpolitik, eller hur?
Ja, precis. Det här motståndet börjar finnas lite här och där. Jag har pratat med rektorn vid Scripps, Margaret Linen, som vi hörde i kongressen, om hur hon försöker få in amerikanska forskare till IPCCs jobb bland annat. Men också hon Bethany som pratade om smuggelaktionen till Kanada. Hon blev just bortförd av vakten när hon knöt en ögonbindel på en staty på Cornell University. Och jag pratade mer med henne om vad klimataktivism kan innebära som en forskare.
Tack för att du var med idag, Lasse Edfast.
Ja, men tusen tack.
Du har alltså lyssnat på Klotet om klimatforskningen under Donald Trump. Lyssna också på nästa avsnitt som handlar om vad som händer nu med den amerikanska klimataktivismen. Och vi som gjort programmet är frilansjournalist Lasse Edfast, tekniker David Hellgren, producent Peter Normark och jag heter Marie-Louise Kristola.
Vi får nyheter nu i Sveriges Radio P1.
Ekots nyheter 16:45. Det blir ingen vårdstrejk bland privatanställda. Polisen har kartlagt var risken att är störst att unga dras in i kriminalitet. Jakten på en misstänkt politikermördare i USA fortsätter och idag har det varit årets varmaste dag hittills.
Glass går att äta alltid.
Vanilj?
Ja, det lät gott. Men vi börjar med strejken inom privat vård och omsorg som skulle ha trätt i kraft imorgon. Den är avblåst. Vårdföretagarna och Kommunal har kommit överens om budet från medlarna. Antje Dedring är förbundsdirektör för Vårdföretagarna.
Vi är glada att vi har ett avtal på plats som liknar övriga avtal på arbetsmarknaden och att vi har undvikit en konflikt som faktiskt bara skulle drabba sjuka och äldre.
Strejkvarslet som lagts av fackförbundet Kommunal omfattade 50 000 privatanställda i vård och omsorg. En viktig fråga för Kommunal har varit att anställda i privat och offentlig sektor ska ha lika villkor och att deltidsanställda ska få ersättning vid övertid. Malin Ragnegård är Kommunals förbundsordförande.
Och det har vi lyckats att få till nu genom medling.
Avtalet ger också möjlighet för arbetsgivare och medarbetare att komma överens om att en deltidsanställd kan jobba mer än deltid enligt Antje Dedering och att det då inte utgår övertidsersättning.
Man kommer alltjämt fortfarande kunna komma överens med en medarbetare som jobbar deltid om att täcka upp frånvaro genom att till exempel då tillfälligtvis öka sysselsättningsgraden eller att träffa ett avtal om vikariat.
Enligt Vårdföretagarnas Antje Dedering har avtalsrörelsen präglats av ett högt tonläge. Hon menar att Kommunal anklagat företag inom vård och omsorg för att till exempel inte ha kollektivavtal.
Alltså det jag tycker är direkt felaktigt och inte acceptabelt att svartmåla våra medlemsföretag som de facto har kollektivavtal och där medarbetarna faktiskt trivs bättre än vad man gör i offentlig regi. Det är inte acceptabelt.
Kommunals ordförande Malin Ragnegård tycker att de bara förmedlat hur medlemmarna upplever att de har det på jobbet.
Det har jag gjort och om vårdföretagarna tycker det är respektlöst så har de inte förstått att vi har våra olika uppdrag. Mitt uppdrag är som sagt att se till att medlemmar oavsett vilken arbetsgivare de har får så bra arbetsvillkor som möjligt.
Reporter Helena Björk. Israel och Iran fortsätter att attackera varandra. Nu under eftermiddagen så har Iran avfyrat nya robotar mot Israel och flygelarmet ska ha hörts bland annat i både Tel Aviv och Jerusalem. Men enligt israeliska medier ska ingen ha skadats i anfallet. Och enligt iranska medier så har Israel attackerat polishögkvarteret i huvudstaden Teheran tidigare idag. Sammanlagt har minst 10 personer dödats i Israel och runt 200 skadats. dödats. I Iran har runt 130 människor dödats enligt iranska medier. Här hemma har polisen gjort en kartläggning av var i Sverige unga personer begår brott. Och det här kan användas för att identifiera platser där ungdomar riskerar att bli indragna i kriminalitet. Det säger Johanna Kindgren, analytiker vid polisens nationella operativa avdelning NOA.
När vi jobbar platsbaserat så kan vi jobba nå barn som ännu inte är en del av problematiken. De kanske inte har kommit så långt att de är på polisens radar, men de är fortfarande riskerar att bli det på sikt i och med att de vistas i de här miljöerna.
Hon har kartlagt alla anmälda brott som har platsangivelser från år 2021 till och med 2023 där den misstänkta eller brottsoffret var under 20 år. Brotten har också graderats utifrån något som kallas brottsskadeindex.
Brott som genererar högre skada ska ha ett högre värde, så att en cykelstöld är inte lika mycket som ett mord, utan vi viktar upp dem därefter allvarlighetsgrad.
Slutligen har de anmälda brotten placerats ut på Sverigekartan i ett rutnät där varje ruta är 250x250 meter.
Av hela Sveriges yta så är det 0,02% som står för de mest påtagliga problemen med ungdomsbrott. Då kan vi jobba med det. Med de platserna. De andra kanske också behöver en del uppmärksamhet, men det här är ju de vi behöver prioritera.
Hennes kartläggning kan fungera som ett underlag för polisen lokalt på olika håll i landet. Det förebyggande arbetet som traditionellt fokuserar på individer kan stärkas genom att det kompletteras med fokus även på platser, enligt Johanna Kindgren.
Så det är nästa steg, att varje lokalpolisområde identifierar och gräver i vad problemet består i, och sen vidta ut åtgärder, identifiera åtgärder efter det, vad som skulle kunna lämpa sig i just det området.
Reporter Simon Andrén. Så till USA. Det har gått drygt ett dygn sedan en delstatspolitiker och hennes man sköts till döds i Minnesota, och en annan delstatspolitiker och hans fru skottskadades i sina hem. Jakten på den misstänkta mördaren pågår fortfarande, och den som pekas ut som misstänkt är den 57-åriga Vance Bolter. Roger Wilson, vår USA-korrespondent, har det gjorts några framsteg i jakten på den misstänkta?
Inte vad vi vet så här långt. FBI har utlyst en belöning på nästan 50 000 kronor motsvarande det för mer information om Bolter. Och han beskrivs av myndigheterna som beväpnad och farlig. Man har delat en bild på det misstänkte taget av en övervakningskamera kort efter de två attacker han gjorde. Man har också skickat bilder på honom till gränspolisen om han försöker fly till Kanada. För de två som överlevde skjutningen, delstatssenatorn John Hoffman och hans fru Yvette, så säger man att läget har stabiliserats. Så enligt uppgifter från en släkting så har man beskrivit hur Yvette Hoffman använde sin kropp som en sköld för att skydda sin dotter när de blev beskjutna.
Polisen hittade ju en lista i den misstänkta gärningsmannens bil efter att han hade flytt. Där fanns det ett stort antal namn, varav flera politiker. Vet du om det har vidtagits några åtgärder för att skydda dem?
Det man gjorde var att man direkt kontaktade de som var på listan och varnade dem för att någonting kunde ske. Och flera av dem som finns med på listan har också kommenterat skjutningen i Minnesota sen den hände då och inträffade. Men sen har du startat en annan diskussion, och det är väl hur säkerheten ser ut för politiker i USA. Även i kongressen i Washington DC finns det många kongressmedlemmar som känner sig osäkra, och där är det främst högprofilerade politiker och ledare i kongressen som automatiskt får skydd.
Minnesotas guvernör Tim Walz, han gick ut direkt efter det här och sa att det fanns eller kan finnas ett politiskt motiv bakom skjutningarna. Kopplar man ihop det med de här skydden, eller vad kan man säga om det?
Ja, den listan som fanns bestod av i stor utsträckning demokratiska politiker på olika nivåer och också aborträttsaktivister. Så det är så man ser den här politiska kopplingen. Men det här är också ett av flera fall av våldsamheter den senaste tiden. Bara de senaste månaderna så har till exempel Pennsylvanias guvernör Josh Shapiro, hans residens försökte någon sätta eld på när han och hans familj befann sig i byggnaden på natten. men vi har också sett skjutningar i Washington DC efter ett arrangemang på Judiska museet. Och president Trump utsattes ju för 2 attentat under valkampanjen. Så det här har ju gjort att man på nytt talar om behovet av att lugna ner den politiska retoriken i USA.
Roger Wilson, Sveriges Radios USA-korrespondent. Nu vidare till Storbritannien där regeringen ändrar sig och nu lovar att genomföra en nationell utredning om de tusentals sexövergrepp som unga flickor utsattes för på flera olika håll i landet. Det får inte hända igen, säger finansminister Rachel Reeves.
And the most important thing for victims is that we learn the lessons from these horrific crimes to ensure that nothing like this ever happens again.
För mer än 10 år sedan avslöjades att tusentals unga flickor under organiserade former utsatt för grova sexuella övergrepp av hundratals män i städer som bland annat Rochdale, Rotherham och Bradford. Flickorna var ofta vita arbetarklass, många av männen hade sitt ursprung i Pakistan. När uppgifterna nådde myndigheterna agerade de först långsamt av rädsla för att skapa spänningar mellan olika grupper. I vintras uppstod en frän debatt driven av inte minst USAs president Donald Trumps dåvarande rådgivare Elon Musk som krävde att den brittiska regeringen skulle genomföra en stor nationell utredning om skandalen. Vem visste vad? Vem hade försökt tysta ner det hela? Regeringen sa nej och hänvisade till utredningar som redan gjorts. Nu har en expert gått igenom det tidigare materialet och rekommenderar just en nationell utredning där människor kan tvingas delta. Och regeringen ändrat sig och sagt ja. Något som välkomnas av ett av offren, Fiona. Myndigheterna visste vad som pågick men tystade ner det hela, säger hon till Sky News.
From my experience, they knew what was happening and they intentionally covered it over.
Pontus Mattsson, London.
I Ukraina förbereder man sig nu för en rysk sommaroffensiv där drönare kan komma att spela en avgörande roll. Sveriges Radios korrespondent Lubna Shanti har besökt en kommandocentral för drönare i Charkiv-regionen och där man står inför en ny utmaning, nämligen ryska fiberoptiska drönare som är nästintill omöjliga att störa ut.
Уже дуже розвинене і великій кількості FPV на оптиці.
Fienden blir allt bättre på att använda drönare och på senare tid med fiberoptiska kablar. Och sådana drönare struntar fullständigt i störningsutrustning. De kan lurpassa i en halv dag och bara vänta på att någon ska gå eller köra förbi, säger 22-årige kompanichefen Mamai. Bakom honom flera skärmar som visar drönarbilder från olika stridspositioner i Charkiv-regionen i realtid. Ukrainska drönare som patrullerar i luften och redo att slå till. Både Ryssland och Ukraina ligger i framkant när det kommer till användning och utveckling av drönare. Men på senare tid har Ryssland satsat allt mer på just fiberoptiska drönare. Dessa fungerar genom att en spole med flera mil lång fiberoptisk kabel sitter på drönaren. Operatören styr från andra änden och kabeln gör dem helt immuna mot elektronisk störning. De är långsammare och kabeln kan fastna i träd, men deras största fördel är just att de inte går att störa ut. Man kan försöka fånga dem med nät, klippa kabeln eller skjuta ner dem. Men först måste man hitta dem och det är inte alltid helt enkelt, förklarar Mamai. Lubnel Shanti, Charkiv.
Tillbaka till Sverige. 7 personer fick föras till sjukhus i samband med broloppet mellan Danmark och Sverige idag över Öresundsbron. Det var första gången sedan 2010 som loppet anordnades igen och över 40 000 löpare var på plats. Det blev stor trängsel vid målgången, men det var många åskådare på plats också. En av dem, Jack från Karlskrona.
Ja, hej! Ja, hej! Ja.
Vem ska du heja på?
Anton.
Vem är Anton då?
Det är min, jag glömde mamma.
Morbror.
Nope, ja.
Är han bra på att springa då?
Tror det. Han ringer i många år.
Ja, han sprungit många år.
Sen var det de som hejade på Fredrik.
You are born to run.
Ja, Fredrik, you are born to run. Vem är då Fredrik?
Det är min son
som
ska springa idag.
Ja. Och är det här första gången eller är han lite erfaren?
Han har sprungit 2 maraton som jag har varit och hejat på också.
Hade du kunnat tänka dig springa?
Nej.
Du då?
Nej.
Inte jag heller.
Nej.
Då är vi 3.
Ja.
Reporter Madeleine Fitch-Lerka, P4 Malmöhus. Och idag har det varit varmt, den varmaste dagen hittills i år, och allra varmaste var det i Stockholm. Henrik Reimer är meteorolog på SMHI.
Vi har haft flera noteringar egentligen här omkring 28-29 grader, men som högst notering hittills då idag har vi i Stockholm på 29,5 grader. Vi får in fler observationer ikväll och som skulle kunna vara ännu högre.
Värmen har satt sina spår, för stans gator som brukar krylla folk är nästintill tomma. Istället har de flesta tagit sig in till parker och badplatser. Och en av dem är Susanne som är på picknick med familjen.
Och vi hoppar och bläber, la 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 la.
Vad är bästa picknickmaten i värmen?
Mortadella. En baguette. Och sen glass går att äta alltid som mat.
Susanne är med bland annat sitt barnbarn Kushi som snart ska få i sig en glass.
Vilken smak då?
Vanilj.
Några ligger och solar, andra läser och vissa behöver sätta sig i skuggan innan de fortsätter på sin färd i värmen. Birgitta har gått sin vanliga runda runt Djurgården med en väninna. Och snart ska de också avnjuta en glass.
Det är därför vi sitter här i skuggan lite och hämtar pust så vi når fram till matstället.
Reporter här Helena Gailani. Och enligt väderprognosen så drar nattens regn bort imorgon och strut över Götaland och Svealand och följs av minskad molnighet och en del sol. I Norrland dominerar regnmolnen, men i de sydligaste och nordligaste delarna kan det även bli en del sol. Temperatur imorgon från i söder 20-25 grader till mellan 15 och 20 grader i norr. Så ska vi rätta uppgifter om hittelön i USA i jakten på den misstänkta mördaren i Minnesota. Det ska vara $50,000 och inte $50,000. Ekos nyheter producerades idag av Gunilla Österlund. Jag heter Carina Galanou Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
Och nu ska vi höra när André Walden svarar på frågor från lyssnare i Allvarligt talat.
Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, André Walden, som är författare och journalist.
Jag heter Carita och bor i Uddevalla. Jag har en fråga. Jag har alltid älskat stjärnhimlen och trodde länge att jag såg in i framtiden när jag tittade ut i evigheten. Men allt jag ser har ju redan varit och har tagit miljarder ljusår för att nå fram till jorden. Om allt jag ser redan har varit, var finns då framtiden? Ja, det var min fråga.
Hej Carita. Visst finns något olustigt i det där som du med tiden har fått lära dig? Att allt du ser och hör tillhör det förflutna. Att ingenting kan nå dig utan att färdas. När klockorna ringer i ett kyrktorn någon kilometer bort hör du varje slag 3 sekunder efter att det slog. Klockan 2 har klockan i kyrktornet redan slutat slå när du hör det första slaget. Och någonstans i världen, kanske på en åker, går en soldat som fortfarande inte vet att han är död. Kulan som ska döda honom har redan lämnat skogsbrynet på andra sidan åkern. Han går där alldeles oskadd, men det finns ingenting som kan rädda honom. Eftersom kulan redan befinner sig någonstans längs den vagt krökta banan mellan gevärsmynningen i skogsbrynet och hans huvud. Strax ska han falla till marken, omgiven av tystnad, eftersom kulan färdas åtminstone dubbelt så snabbt som ljudet från den lilla kontrollerade explosion på botten av gevärspipan som satte kulan i rörelse. Hans kamrater ska se honom falla till marken innan de nås av ljudet som förklarar varför han föll. Och skytten på andra sidan åkern ska också se honom falla genom sitt kikarsikte innan han hör den dova klangen från kulans väg genom hjälmen. Att också skytten ska se det hända innan någon på någon sida av åkern har hört den dova klangen från hjälmen beror på att allt vi ser består av ljus. Och ljus färdas snabbare än både kulor och ljud. Och snabbare än allt annat också för den delen. Ljus färdas snabbare än någonting annat i vårt universum. Men inte ens ljuset, det snabbaste som finns, slipper foga sig efter regeln att ingenting kan färdas från en punkt till en annan utan att korsa avståndet däremellan. Allt vi ser är, liksom allt vi hör, svallvågor av händelser som redan har ägt rum. Vilket betyder att soldaten dog i absolut ensamhet. Och det är väl det som är det kusligaste med kunskapen om den här fördröjningen. Att allt vi ser och hör redan har hänt. För det betyder ju att varje människa är helt och hållet ensam i nuet. Vi kan aldrig fullt ut vara tillsammans. Så det är ju inte bara när du tittar upp mot stjärnorna som du ser det förflutna. Du kommer aldrig se nuet vart du än tittar. Med det sagt, kan du unna dig känslan av att bevittna nuet här nere på jorden, där avstånden är så små att fördröjningen blir försumbar. Ljus färdas i en hastighet motsvarande 7 varv runt jorden i sekunden. Så om någon ler mot dig är leendet i sanning bara ett ögonblick gammalt när det når dig. Men höjer du blicken mot solen är solens leende 8 minuter gammalt. Vi kan med andra ord aldrig veta helt säkert att vår sol fortfarande finns. Om den till äventyr slocknade för 7 minuter sedan är det fortfarande en hel minut kvar innan den slutar lysa så där bekymmerslöst som den brukar göra på vår himmel. Och höjer du blicken om natten och tittar mot de avlägsna solar vi av gammal vana fortfarande kallar stjärnorna är ljusen vi ser ofta mycket äldre än oss. Om du letar upp stjärnbilden Orions bälte på natthimlen, de där tre prickarna som också kallas de tre visemännen, är mannen till vänster yngst. Eller närmast jorden. Hans ljus är yngst. Det har färdats mot jorden i 800 år. Du ser alltså hur stjärnan till vänster i Orions bälte såg ut för 800 år sedan. Och skulle det äventyrs finnas en beboelig planet i omloppsbana runt den där stjärnan, en planet bebodd av en astronom med en riktigt bra kikare, ser han eller hon just nu hur jorden såg ut för 800 år sedan. Kanske är kikaren så bra att astronomen på planeten i omloppsbana kring stjärnan till vänster i Orions bälte ser Erik den Lespe och Halte krönas till kung i Strängnäs. Men förmodligen inte. För så bra kikare kan man rimligen inte bygga. Vad man däremot kan bygga, och det vet vi alldeles säkert, för det har vi människor sedan en kort tid tillbaka redan gjort. Det är kikare starka nog för att studera atmosfären kring planeter i andra solsystem. Och när vi gör det kan vi leta efter tecken på liv. Eftersom liv, så som vi känner det, andas och fiser och bär sig åt på ett sätt som lämnar spår i atmosfären. Vi har alltså precis utvecklat tekniken för att leta efter dessa spår av liv på planeter kring andra stjärnor. Vi letar just nu. Och finns det liv där ute, kan det vara så att vi när som helst får veta det. Och finns det intelligenta varelser där ute, kan de för länge sedan ha byggt kikare starka nog för att se att någonting lever här. Att någonting går omkring och andas och fiser på vår planet. Men det är ju det där med fördröjningen. Om en annan civilisation i vår galax kikar på oss i detta nu, ser de inte vårt nu. De ser oss för länge sedan. Långt innan vi lärde oss hantera radiosignaler och annat som skvallrar om intelligent liv. Den sortens signaler har mänskligheten bara läckt ut i omkring 100 år. Och även om den sortens signaler färdas med ljusets hastighet, har svallvågorna som skvallrar om att vi är smartare än alger och pelagoner och rävar bara hunnit 100 ljusår ut i en galax som mäter över 100 000 ljusår tvärs över. Det kan finnas 1000 civilisationer i vår galax utan att en enda av dem har sett ett enda tecken på att det skulle finnas en organism på vår planet smart nog för att rita av en annan på en grottvägg. Och med tanke på hur snabbt vår civilisation tycks röra sig mot sin egen undergång, bara 100 år efter att vi blev intelligenta nog att börja läcka signaler som skvallrar om vår intelligens, finns det väl en risk att vi en dag blir upptäckta och anropade av en astronom någon annanstans i galaxen som ser och hör vårt nu, fast vi för länge sedan har upphört att existera. Han eller hon hör vår klockas första slag, men här har det sista för länge sedan slagit. Förlåt om det blev lite deprimerande nu, men det kanske lika bra att slå an en mörk ton innan jag svarar på frågan du egentligen ställde. Det vill säga frågan om var framtiden finns. Den finns ingenstans, eftersom inte ens nuet finns, någon annanstans än i ditt innersta rum. Men låt mig gå ut på en ljusare ton, även om den kräver ett visst mått av fantasi. Det finns något som kan färdas snabbare än ljuset. Det finns något som inte behöver foga sig efter naturlagarna i vårt universum. Och det är något som bor inne i det där rummet, i ditt innersta. Tanken är snabbare än ljuset. Det tar 8 minuter för ljus att färdas från solen till jorden, medan tanken kan färdas från jorden till solen på ett ögonblick. Och den kastar sig lika bekymmerslöst genom tiden, såväl framåt som bakåt. Så